Pengar på lönekontot eller på andrahandssajtens konto? Vad är skillnaden?
Jag har sparat mina pengar på Vinted för att ha som en liten extra bank, eller vad man ska säga.
Senare i programmet, vad händer med den personliga integriteten när reklamen nu flyttar in i chattbottarna? Min dotter bor i andra hand. Vem ska stå för hemförsäkringen? Vi svarar på era frågor sist i programmet. Det här är Plånboken och jag som är med den kommande timmen heter Anna Berg. Att handla second hand har blivit en självklar del av vår näthandel. Vi köper och säljer kläder och prylar på plattformar som till exempel Sellpy eller Vinted. Och ibland kan det handla om ganska mycket pengar. Flera av de här plattformarna har egna system där pengarna kan ligga kvar istället för att betalas ut när man säljer något. Men var finns pengarna? Och vad händer om företaget bakom tjänsten skulle få ekonomiska problem? Det ska vi prata mer om snart. Men först ska ni få följa med mig hem till Julia Olofsson. Hon är en van både köpare och säljare på second hand-marknaden.
Alltså jag hänger ju mycket på Vinted. Som sist så köpte jag ju den här väskan till min dotter. Och det är ju en märkesväska. Den är ju lite... Det har ju hänt någonting med den. Den är ju lite defekt. Men hon är ju nöjd. Och då är jag nöjd.
Vad betalar du för den där om man jämför om du skulle ha köpt en ny?
Om jag skulle ha köpt en ny så hade jag fått betala 3000 kronor. Hon hade säkert lagt ut den för 1 och 2 kanske, och jag prutade mig ner den till 800 kronor och tyckte väl att det var helt okej liksom, när jag vet att den är dyrare i butik.
Julia Olofsson är en stor konsument på andrahandsmarknaden och har varit det i flera år. Hon använder de större plattformarna såsom Sellpy, Facebook Marketplace och Blocket. Men flesta affärer gör hon genom det litauiska företaget Vinted.
Har du något mer här inne som du har köpt nyligen?
Nej, det har jag i min andra dotters rum.
Och den senaste tiden har också hennes tonårsdöttrar börjat handla via appen.
Hon köpte den här tröjan. Och den är ju fin. Och sen köpte hon ett par byxor. Jo, men den här. Och de kom ju hem, alltså smutsiga. Och det var kanske inte det jag köpte.
Vad betalar man för det här då?
Jag tror vi köpte dem för 60 kronor kanske.
Julia är köpare men också säljare. När vi träffas har hon flera annonser ute. 60 stycken bara på Vinted.
Det där är en sån här handmuff som du kan stoppa i händerna när du kör barnvagnen. Ja, men jag har en till åk. Nej, jag har 3 åkpåsar. En platt tång. Ett myggnät, insektsnät, ett barnvagnsparasoll. Där är också en sufflett. Där är suffletten som är ny förpackning. Ja, med lite kläder.
Julias stora intresse och något hon har nischat in sig på är barnvagnar.
Jag kan hitta den där suffletten. Jag gör det ju för att jag tycker det är kul. Och jag älskar att få sätta ihop en barnvagn. Alltså för jag tycker det är roligt att få byta sufflett 40 gånger. Nej men alltså, ja. Så jag har ett helt skåp med bara barnvagnsgrejer. Det är också en sån här limited edition. Oj, sufflett.
På det stora hela går just barnvagnsaffärerna jämnt ut, säger Julia. Men då och då går de plus. Som sist, då hon köpte en barnvagnspåse för 500 kronor som hon sen sålde för 1000. Förutom barnvagnstillbehören, som hon brukar sälja för någonstans mellan 1000 och 2000 kronor, brukar Julia lägga sig ganska lågt i pris, max några hundralappar. Men många bäckar små, som man säger. Under sommaren har hon gjort en större rensning där hemma och har sålt det mesta genom just Vinted. Och det har blivit en del pengar.
Bara på Vinted har jag nog tjänat fått betalt för 5 000.
På plattformen Vinted går transaktionerna via 2 olika betaltjänster. den litauiska betallösningen Vinted Pay och det nederländska betalinstitutet Adyen. För att handla på plattformen behöver man ett användarkonto. När affären gått igenom kan man välja att antingen ta ut pengarna eller att låta dem vara kvar på kontot. Det här är en lösning som flera andra handelssajter också använder. Julia, hon väljer alltid att ha pengar stående på sitt Vinted-konto.
Jag har sparat mina pengar på Vinted för att ha som en liten extra bank, eller vad man ska säga, till en regnig dag när jag behöver pengar så kan jag plocka ut dem.
Julia är inte ensam om att göra så här. I grupper på Facebook läser vi om fler användare som har pengar stående på sina Vinted-konton. En kvinna skriver att hon har 53 000 kronor där just nu. Riktigt så stora summor har aldrig Julia kommit upp i dock.
Har du lust att visa ditt konto också? Hur mycket du har där just nu? 864 kronor.
Ja. Ja, men då har jag tagit ut 8 000 också. Ja, men jag brukar nog spara ganska höga summor. Jag vet inte varför jag gör det. För att jag tycker att det är smidigt att ha pengarna där. För då går jag inte och handlar upp dem på samma sätt som jag gör när jag har dem på mitt bankomatkort. Ja.
Och så sa du att ibland plockar du ut pengar. Hur ofta gör du det då?
Nej, men när jag kände att jag behövde dem så har jag ju plockat ut dem. Men det kanske har varit en gång i halvåret eller en gång i året. Alltså, som jag sa, jag har också haft det som en bank. Så jag vet inte ibland hur lång tid jag kanske har haft de här pengarna. Som sist hade jag 8 000 på kontot. Men då hade jag också sparat 5 000 sen året innan på kontot.
Så då var du uppe i 13 000 där då?
Ja.
Men det här sättet att spara pengar är inte helt riskfritt. På olika forum på nätet kan man läsa hur Vinted-användare har haft svårt att få ut sina pengar från plattformen. Och det här rapporterade modejournalisten Emily Dahl om redan för ett år sedan.
Det är flera som har kontaktat mig som har haft mycket pengar på sina konton och som sen av oklar skäl helt plötsligt inte kan ta ut de här pengarna. Jag kontaktade Vinteds legal team och därigenom deras pressteam. Kontentan är i alla fall ganska mycket ett burksvar där de menar då att den här typen av tekniska problem kan uppstå och att man ska höra av sig till kundtjänst.
Julia, som aldrig haft problem, har inte haft anledning att fundera över huruvida hennes pengar är i tryggt förvar eller inte.
Skulle jag få veta att till exempel Vinter skulle lägga ner, då får jag ju plocka ut mina pengar då, och går inte det får jag väl lösa det på något annat sätt. Jag har känt mig trygg i att nej, men de får hålla reda på dem då.
Det sa alltså Julia Olofsson som jag träffade tidigare i somras. Välkommen Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Julia och flera med henne låter pengarna vara kvar på kontot som är kopplat till den här appen och också till andra appar. Vad tänker du om det?
Nej, men det är ju som så att alla som hanterar pengar för andras räkning måste ha tillstånd för att göra det, och där finns det ju också regler i och med det här tillståndet som är tänkt att skydda då kundernas pengar. Så att om företaget följer de lagar och regler som finns och då sköter sig, så finns pengarna där. Men det är viktigt att känna till vilka villkor som gäller. Det kan skilja sig lite grann beroende på vilken webbhandlare man har sina pengar hos. Så att man behöver vara inläst på vad som gäller hos den webbhandlare där du har dina pengar helt enkelt.
Mm. Rent praktiskt, hur går de här transaktionerna till?
Nej, men som sagt, en webbhandlare kan då välja att antingen själv ansöka om tillstånd för att få då hantera pengar, eller får man då ta hjälp av en annan aktör, och kan det handla om då en bank eller ett betaltjänstinstitut för att få hjälp då med det här tillståndet. Så att det beror lite på, det ser lite olika ut. Vissa aktörer har ett tillstånd att göra direkt, medan andra då går via en bank då, som till exempel Vinted eller då ett betaltjänstinstitut.
Mm. De här pengarna som Julia lagrar på sitt konto, vad finns de?
Ja, nej, men det här är ju någonting då som man lägger i en digital plånbok ofta. Och då är det ju betaltjänstinstitutet då som ska se till att de här pengarna är säkra.
Mm. Men det här är ett litauiskt företag. Finns de i Sverige eller finns de någon annanstans?
Ja, när man, eftersom det här då betaltjänstinstitutet är under tillsyn i Litauen, så är det ju också den litauiska tillsynsmyndigheten som liksom har verktygen att ingripa. Så vi på Finansinspektionen kan inte göra det.
Men när man har ett konto i Litauen då, omfattas det på något sätt av insättningsgarantier så som det gör i Sverige om man har pengarna på en bank här?
Ja, nej, men det beror ju lite grann på. Alltså det som är bra är ju att det här är ju EU-regler, så att du har liksom samma typ av skydd oavsett var du befinner dig inom EU. Men sen då, beroende på vilken typ av lösning som webbhandeln har valt, så är dina pengar skyddade på olika sätt. Som till exempel webbhandlaren har valt en bank, då omfattas pengarna av insättningsgarantin som nu är på lite drygt 1 miljon kronor. Men är det då inte en bank utan ett betaltjänstinstitut, då handlar det ju om att pengarna ska hållas separerade på ett särskilt konto. Så där har du också ett skydd. Så att skyddet finns, men det ser lite olika ut då, beroende på vilken typ av lösning som webbhandlaren har valt.
Finns det andra skillnader om jag nu väljer att ha pengarna på ett sånt här konto eller på ett bankkonto?
Ja, men det skulle jag säga. En av de största skillnaderna är ju att du inte får någon ränta på den här typen av konto. Det tycker jag är någonting som man ska fundera över. Jag tycker också det är viktigt att om du väljer att ha pengarna stående hos en webbhandlare, att du har läst på noga vad villkoren säger. Det kan finnas situationer där pengarna efter en viss tid brinner inne. Så att du behöver läsa på och vara säker på att det här är som pengar som du i sådana fall kommer att använda för transaktioner i närtid. Mm. Det är viktigt.
Var hittar man de där villkoren då?
Ja, de ska man ju hitta då på webbhandlarens webbsida. Men jag tycker också det är viktigt lite grann att fundera över mentala trösklar som kanske sänks lite grann om du har pengar lättillgängliga på den här typen av sajter. Det kanske är lite enklare att klicka hem den här tröjan som du kanske inte behövde när du har pengar lättillgängliga. Det kan också vara värt kanske att krångla till det lite grann för sig genom att välja en annan typ av betalningslösning.
Mm, vi ska prata lite mer om det alldeles strax. Men först ska du få svara på en fråga till. Det gäller ju att komma ihåg att man har pengarna där också, eller hur?
Ja.
Vad kan hända annars?
Nej, men är det så att du är hos en webbhandlare som har villkor om att pengarna kan försvinna efter ett visst datum, ja, men då är ju risken att det sker. Så att man får vara lite mer påläst skulle jag säga om du väljer att ha pengarna hos en webbhandlare.
Mm. Vi ska säga välkommen också till Kajsa Hansson, doktor i nationalekonomi och beteendeekonom vid Göteborgs universitet. Du sitter i Göteborg just, hej!
Ja, hej.
Vi hörde just att det här sparandet är förenat med vissa risker. Till exempel att pengarna kan brinna inne då. Varför tror du att människor väljer att ha sina pengar på det här sättet trots det?
Ja, men ett sätt att se på det är ju att nyttan är ju här och nu och väldigt konkret. Medan risken ligger i framtiden och är lite mer osäker. Man kanske inte riktigt känner till den. Och människor tenderar att väga saker som händer nu lite tyngre än vad som händer i framtiden. Mm. Men det är ju också ett ganska typiskt exempel på det vi beteendeekonomer brukar kalla för mental bankföring.
Vad betyder det då?
Ja, det betyder att vi liksom, ja, men vi delar upp pengarna och sätter dem i olika mentala bankkonton och ja, men som sätter etiketter på dem. Så det kan vara att man sätter matpengar, sparpengar eller då, ja, men klädpengar då, kanske på det här Vinted-kontot. Mm. Så beroende på vilken etikett man sätter på de här pengarna så behandlar man dem på lite olika sätt och fattar lite olika beslut, har lite olika lätt att spendera de här pengarna.
Julia, hon sätter ju pengarna på det här kontot och sparar dem där. Hur hade hon känt inför de här pengarna om hon haft dem på sitt vanliga bankkonto istället? Vad hade hänt då med den här mentala bilden?
Ja, alltså det praktiska som händer är att hon ser ju dem när hon loggar in på sitt vanliga bankkonto och gör sina vanliga bankärenden. Och då integreras de ju kanske lättare i ens vanliga ekonomi. Så den här mentala etiketten kanske inte blir lika tydlig. Och det påverkar ju då i så fall vad de används till. Och kanske är det då att men hon använder dem till att de sipprar ut i vanliga utgifter som hon brukar använda sin lön till, till exempel. Mm. Och kanske om hon är medveten och brukar sätta in pengar på ett sparkonto med ränta till exempel, så kanske det är mer sannolikt om de skulle kommit in på hennes vanliga konto.
Finns det andra situationer där vårt förhållningssätt till pengar förändras på det här sättet?
Ja, det finns väldigt många sådana här exempel inom beteendeekonomi. Och jag tror skatteåterbäring är ett väldigt tydligt och bra exempel. För det är ju egentligen bara med vår lön som vi får tillbaks. Och vi har betalat lite för mycket skatt och då får vi tillbaks det i en klumpsumma. Och det påverkar då hur vi använder de pengarna. Så många ser de här pengarna som lite extra pengar och kanske unnar sig en resa eller en god middag eller skjuter upp dem till semestern kanske för att kunna unna sig något extra.
Mm. Men varför är det så här? Jag menar, det är ju samma pengar liksom. De ökar ju ja. Minskar ju inte värde bara för att det kommer en skatteåterbäring eller om de sitter på ett andrahandssajtskonto.
Ja, men precis. Pengar är ju exakt lika mycket värt. Om 1 000 kronor är på ditt vintagekonto eller om 1 000 kronor är på ditt bankkonto, du kan ju använda dem till vad du vill. Men lite beroende på hur vi har sin vanliga lön till exempel, då är det mer enkelt att göra den associationen kanske då. Det är förknippat med en ansträngning och en kostnad för mig att jag har jobbat hårt för att få ihop de här pengarna. Medan om man får den här klumpsumman, även om det är ens lön, så kanske den inte känns som att man har liksom, arbetat så hårt för att känna ihop dem, och då är det enklare att spendera dem.
Mm. Moa, räck upp handen här i studion. Du vill lägga till något?
Nej, men jag tänker att det som jag tycker är spännande med det här, det är ju jätteintressant forskning det här. Man kan ju också använda det för att jobba med sig genom att till exempel då man har ett sparmål, att man tydligt döper det till någonting. Så att till exempel den här situationen då med de här pengarna som kommer in från vinter, om man då skickar om pengarna till sparkontot som heter Sommarresa 2027, då blir det ju väldigt svårt också kanske att ta från de där pengarna liksom, för att man ser liksom hur längre bort den kommer varje gång som man är och nallar från de där pengarna. Så man kan ju använda de här mekanismerna för att jobba för den också.
Mm. Men om man nu har pengar på ett sådant här konto på en plattform, vad händer då när vi ska använda de här pengarna vid själva köptillfället?
Ja, alltså det som jag tänker händer är kanske två saker. Det ena är väl att de här pengarna finns ju där konsumtionen sker. Så det är väldigt friktionsfritt att bara klicka hem en vara eller ett klädesplagg eller sådär. Medan att ta ut pengarna, det är ju lite mer förknippat med att man måste fylla i några kontouppgifter och sådär. Och den här enkelheten eller friktionslösheten, det gör väl att man ser på hur man hade kunnat använda de här pengarna istället. Det kanske påverkar hur man ser på det vi kallar för alternativkostnaden inom nationalekonomi. Så om jag ser en tröja för 400 kronor, i vanliga fall om jag befinner mig i en affär, så kanske jag tänker, vad hade jag annars kunnat använda de här pengarna till?
Just det, kanske behöver något mer eller bättre. Eller liksom jag kanske behöver något annat istället som är viktigare just nu.
Ja, men precis. Vad går jag miste om jag spenderar dem på den här tröjan eller någonting?
Mm. Vem tjänar på att vi har konton, sådana här konton där, som är kopplade till olika plattformar på det här sättet? Det är ju lätt att tänka att det är företaget.
Ja, precis. Och det är det väl till viss del. Liksom att, de har ju incitament att få kunder som vill använda de här pengarna som de har tjänat. Och liksom, att de skapar en vana att handla där också. Och det är väl också lätt att tänka då att förlorarna är konsumenterna. Och till viss del är väl det också lite sant, speciellt om man gör omedvetna val och inte som Moa sa, att man jobbar med de här mental bokföring. Att man kanske har stora summor pengar över en längre tid och man egentligen hade kunnat få ränta för de här pengarna. Mm. Men ja, jag tror också att konsumenter kan också vinna på det här. Att de har ju en bekvämlighet att om man köper och säljer ofta så är det ju väldigt enkelt. Och många vill ju också handla mer second hand. Så det kan ju vara ett sätt att jobba med den här mentala bokföringen, att man på något sätt låser upp pengar eller låser in pengar där och sen skapar sig nya vanor och handlar på med second hand.
Moa Langemark, om man nu vill ha pengar på ett sånt här konto på en andrahandssajt, vilka belopp är rimliga, tänker du?
Nej, det tycker jag är svårt att svara på generellt. Jag skulle vilja säga ett belopp som du känner dig bekväm i att förlora och att framförallt inte har det på många olika platser där vi pratar om att man kanske glömmer bort att man hade ett konto någonstans som man sen då som försvinner iväg i medvetandet.
Mm. Tack Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, och tack också Kajsa Hansson, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.
Vad är det du har köpt?
Nu är skolorna igång igen och trötta tonåringar går liksom zombies på väg mot klassrummen. Allt fler dricker sig pigga. Försäljningen av energidryck har tredubblats på 10 år. Och nu har vi här på Plånboken fått ett mejl från en bekymrad pappa. Jag har märkt att min 14-åriga dotter dricker energidryck. Förutom att det kostar henne hela månadspengen är jag orolig för hennes hälsa. Hur farliga är de här dryckerna, undrar Kalle. Jenny Lårefors, skolläkare på 14 skolor i Jönköping. Både gymnasieskolor och högstadieskolor. Du är med från en studio i Jönköping. Välkommen.
Tack så mycket.
Är pappa Kalles oro befogad?
Ja, men jag skulle säga att det finns ett visst fog för den, även om man inte kan säga att energidryck är akut farligt.
Mm. Mia Eriksson, professor i beroendemedicin på Göteborgs universitet. Välkommen du också.
Tack.
Varsågod. Hur mycket energidryck dricker unga personer?
Ja, undersökningar visar att ungefär 70% mellan 15 och 19 år säger att de dricker energidrycker någon gång. Och data från Europa visar att ungefär 10% dricker regelbundet och då flera dagar i veckan. Och ju äldre ungdomarna är, desto mer dricker de.
Mm. Här i Sverige kostar en burk runt 25-30 kronor, bara för en burk. Så om man dricker varje dag, ja, då kan det bli rätt mycket pengar, tänker jag. Finns det risk att man blir beroende av energidrycker?
Alltså det finns ju vetenskapliga bevis på att koffein har en viss beroendeframkallande potential. Så man kan få tolerans och abstinenssymptom och beroendelika beteenden. Men när man tittar på energidrycker som produkt så ser man inte de här beroende, att det framkallar beroende i sig. Däremot så ser man en association till andra riskfyllda beteenden som lite för mycket alkoholkonsumtion och bruk av nikotin och så. Det ser man hos ungdomar från, och det är studier från hela världen.
Alltså så att om man är van att dricka en energidryck så har man större risk att falla in i andra missbruk, är det så du menar?
Det är större benägenhet att man också har andra riskfyllda beteenden. Det är inte så att energidryckerna nödvändigtvis ger detta. Men man ser en association mellan de här riskfyllda beteendena.
Mm. Jakob Gudiol, fysioterapeut. Du är med från en studio i Helsingborg. Välkommen.
Tack, tack.
Vi ska säga också att du gör en podcast för plattformen Tyngre. Och den plattformen säljer också energidrycker. Mia här, hon sa ju just att själva produkten energidryck är inte beroendeframkallande. Men jag frågar ändå, hur beroende är du av energidryck?
Av energidryck skulle jag säga inte alls. Av koffein däremot så är det väl ett litet måttligt beroende. Inte så allvarligt, jag brukar klara mig vissa månader utan, men jag uppskattar koffein kan man säga. Men det är vanligtvis kaffe jag dricker.
Mm. Vi ska reda ut det här lite. Mia, vad är det man får i sig när man dricker energidryck?
De vanligaste ingredienserna i energidrycker är ju koffein. Det brukar finnas lite olika aminosyror. Det är väldigt vanligt med vitaminer, speciellt B-vitaminer. Och så finns det socker eller sötningsmedel. Men det kan också finnas en massa andra saker som till exempel guarana eller grön teextrakt. Och de behöver inte redovisas lika noga som de här vitaminerna och aminosyrorna.
Mm, Janu, du är ju skolläkare. Är det något av det här som Mia räknar upp som kan vara skadligt eller farligt på något sätt?
Det är framförallt koffeinet som bekymrar mig, eftersom att energidryckerna är så lätta att ha med sig överallt och man får snabbt i sig mycket koffein. Och eftersom koffein har så lång nedbrytningstid så riskerar det att störa sömn, både när det gäller hur länge man sover eller vilket djup man har eller vilken kvalitet man har på sömnen. Mm. Så det är väldigt lätt att hamna i en ond cirkel där man sover dåligt och sen så dricker man koffeindryck för att bli pigg.
De är ute efter att bli pigga, så det är skälet till att de dricker energidrycker. Men funkar det?
Det fungerar ju, om inte annat så har det också en placeboeffekt. Jag kan bli pigg bara jag håller en kopp kaffe i handen på morgonen.
Ja, vad säger Mia då?
Nej, men det, jag håller också med. Det finns ju väldigt mycket studier som visar på att det är uppiggande. Koffein speciellt då är uppiggande. Och sen som Jenny säger så är det ju placeboeffekt. Att man, bara man tänker sig att man vill ha den effekten så finns det ju en viss effekt där.
Mm. Jenny, du radade upp ett flertal ingredienser här. Eller det var Mia som gjorde det. Men är det några andra av de ingredienserna som Mia radade upp som är farliga?
Men det är ju det som också är problemet, att dels behöver man inte redovisa vad som är i dem på samma sätt, och sen så uppfattar jag, men det kanske Mia kan bättre, att det inte finns till så mycket forskning kring de här ämnena och framförallt inte i kombination.
Mm, vad säger du då, Mia, om det?
Nej, men precis så stämmer att de här ingredienserna, de är ju var för sig säkra för konsumtion. Men det är just när man lägger tillsammans en massa som vi inte vet vad, ibland så kan de förstärka varandra. Som att ta i både koffein och guarana till exempel, som också är koffein. Det förstärker ju varandra, så att då kanske man lurar sig på hur mycket innehållet det är.
Under året så har det ju kommit råd från Livsmedelsverket gällande energidrycker med anledning av just koffeininnehållet. Och unga personer ska alltså inte dricka mer än 70 milligram per dag, och det motsvarar en liten kopp kaffe kan man säga, lite beroende på hur man brygger den och sådär. Det låter ju ganska lite tycker jag. Jag dricker ju mer, betydligt mer än en liten kopp kaffe per dag. Hur farligt kan det vara egentligen? Vad säger ni?
Men jag tänker att det som är väldigt bekymmersamt är detta, hur det påverkar sömn. Jag hör jätteofta att elever säger, men jag somnar ändå. Och vi vet ju att väldigt många sover lite för kort tid idag, men det också handlar ju om sömndjup. Så att just det här att kunna befästa kunskaper man har tagit till sig dagen innan är sömnen helt essentiell för. Och då dricker man en massa kaffe för att man är trött och för att orka lyssna på lektionen, så blir det liksom motverkade varann. Mm.
Du hade också en tanke där, Jakob. Vad säger du?
Alltså, vi har ju som samhälle någon form av rutin kring kaffedrickandet. Att det är en liksom något till frukost, något till kanske fikat och så kanske efter lunchen där. Och sen är det inte så mycket efter om man inte sitter och festar. Då har vi ju drinkar med kaffe och allt möjligt. Men energidryckerna har ju liksom kommit in och så har det blivit någon mer av något man går runt med i handen på sätt och vis. Där folk tar det innan träning och så kanske de tränar sent på kvällen, eller så tar de det när de ska sitta och gamea. Och då är det ju samma sak där, att det kan ju ofta ske senare på kvällen. Så jag tror det är många... Om man inte har koll på mängder och sådär, så kan det ju nog snabbare bli dels högre doser, för det är mer koffein i en burk än en kopp många gånger. Och dels att det då blir större, alltså mer framåt kvällen, och så hinner det inte brytas ner just för den långa halveringstiden som nämndes innan.
Mm. Jakob, det är ju en stor gymtrend just nu bland unga, och energidryck marknadsförs ju ofta som prestationshöjande, som du var inne på, och man hittar ju ofta de här produkterna på gymmen. Du är ju fysioterapeut, men du är ju också mycket på gymmet. Du konsumerar själv de här energidryckerna inför en fotbollsmatch, har du berättat för mig. Vad händer med din prestation då?
Dels får du den här pigghetseffekten, men du upplever också en mindre trötthet. Alltså det är den här tröttheten som byggs upp över tid när man idrottar. Liksom första 5 minuterna är inte lika jobbiga som sista 5 minuterna. Men de där sista 5 minuterna känns lite lättare. Så oavsett liksom,
men upplever du den skillnaden där på fotbollsplanen?
Ja, det vill jag ju tro man gör på något vis. Men på något vis med de här sakerna, man får ju lite lita på forskningen. Vi har ganska bra data som visar att det är några procentenheters förbättring. Sen märker man ju såklart av den här pigghetskänslan som alla som konsumerar koffein kan märka av, morgonkaffet och det här.
Ja, men Jakob, om det nu är koffeinet du vill åt, varför dricker du inte bara kaffe istället? Det är ju betydligt billigare.
Ja, men det gör jag ju. Det är ju den vanliga drycken. Så att säga. Men problemet med kaffe det är ju att då kan jag ju behöva dricka liksom en halv liter kaffe kanske på ganska kort stund. Och det är inte så
trevligt. Nej, det är tufft att avbryta matchen för att man behöver gå på toaletten.
Ja, ofta så stängs urinproduktionen av under matchen, men inför matchen kanske jag behöver gå upp på toa 5 gånger då. Mm. Men det går ju absolut. Och koffeintabletter är väl minst lika vanligt skulle jag säga, just för att det blir en lägre kostnad.
Mia, vad vet man om sambandet mellan energidryck och prestation i träningssammanhang?
Det finns ju bevisligen prestationsökande effekter. Men man ska ju veta det att de studier som har gjorts är oftast gjorda på elitidrottare. Så att det finns ju nästan inga studier på vanliga motionärer och väldigt få studier på ungdomar. Så att där vet vi ju absolut inte om det är prestationsökande.
Mm. Vi ska
jag kan också tycka att det är lite ohederligt på det sättet att när man marknadsför det som prestationshöjande, just utifrån att våra ungdomar som idrottar mycket, de är ju så måna om sin prestation att även om det har effekt eller inte, har de väl börjat med något så vill de inte sluta med det utifall att det kanske gör det här sista lilla.
Men möter du den attityden när du möter elever alltså?
Ja, absolut. Och jag tänker att elever är ju precis som alla människor, att vi gärna söker enkla lösningar. Och där är det ju väldigt mycket lättare att köpa en burk av någonting som gör dig pigg, eller ett pulver eller en tablett, än att få ordning på de här sakerna som verkligen spelar roll, både för inlärning, mående och prestation. Att sova ordentligt, att äta ordentligt, att ha tid för återhämtning. Så det är ju nästan ingen som använder koffeinet i jättehöga doser inför en enstaka prestation, utan då tar man det alltid innan träning till exempel.
Mm. Vi ska sammanfatta. I mindre mängder har energidryck alltså ingen annan effekt på kroppen än en vanlig kopp kaffe. Men ingen ska få i sig för mycket koffein, och speciellt inte unga personer. Och i längden så kan det här bli dyrt. Mia, du är ju beroendeforskare. Vår brevskrivare Kalle, han är orolig för att hans 14-åriga dotter dricker energidryck. Vad säger du? Hur orolig tycker du att han ska vara?
Jag tycker att han ska diskutera sin oro med dottern och kanske prata just som vi återkommer om den här vikten av sömn, speciellt när man är ung och hjärnan inte är färdigutvecklad. Det är jätteviktigt då att man inte hindra sömnen. Mm. Och varför känner hon att hon behöver dricka de här drickorna? Och vad är det egentligen som reklam och sociala medier säger? Och att de diskuterar det. Och kanske finns det några andra alternativ som hade funkat lika bra.
Mm. Jenny Lårefors, skolläkare. Det där tycker jag låter lättare sagt än gjort. Vad kan Kalle använda för argument för att nå fram till sin dotter?
Jag tror verkligen inte så mycket på förbud och pekpinnar i det här läget, för att det är väldigt svårt att nå fram. Men jag tänker just det här att man får reda på varför gör du det, vad hade du kunnat göra istället, kan vi jobba på något annat sätt. Och jag brukar inte prata så mycket om att det här kan leda till dåligt blodtryck om många år, det bryr sig inga ungdomar om. Men vad de kan tjäna idag på att förändra sina vanor.
Ja, vad kan de tjäna idag då? Vad ska jag säga? Vad ska Kalle säga till sin dotter?
Ja, att till exempel jobba med att få till en bättre sömn så att hon är pigg av det, än att göra sig tillvan på att ha koffeindrycker. Mm. Men jag märker ju också att det blir så på skolorna, speciellt kanske på högstadieskolorna och i perioder. Att då är det, man har blivit lite stor när man får börja gå och köpa de här dryckerna, och då blir det att det är nästan lite coolt att vara beroende av koffeindryck, för man behöver så mycket och man dricker det jämt.
Det låter som ett grupptryck.
Ja.
Mm.
Det man kan säga också är att vi vänjer oss vid koffeinet. Alltså de här regelbundna kaffedrickarna, när de vaknar på morgonen så är de ju lite mer i, alltså de har djupare botten än vad andra har, vilket innebär att de behöver koffeinet för att komma upp till någon form av normalläge. Och det betyder ju att den här liksom kicken man får kanske första gången man kör koffein, eller man inte använder det på länge, den uppnår man ju inte riktigt. Så det kan ju vara ett argument för Kalle här och säga att om du liksom ska få ut något av det här, så kan du inte liksom ha det som någon slentrianvana, för då har du bara djupare botten och så kommer du upp där alla andra är utan. Det är ju också, det är ju kast för tänderna med energidryck, de är ju väldigt sura de dryckerna, så det är ju också ett argument Kalle har där, att hon kommer ju få, alltså om hon dricker en sån om dagen så risken ökar i alla fall för väldigt fula tänder.
Mm.
Ett till argument är ju att om hon redan är nervös till exempel inför ett prov så förstärks ju av koffeinet de här stresskänslorna genom att till exempel hjärtfrekvensen ökar. Så att det bara genom att informera om vad de har att tjäna på det, sen kanske det inte går på ett samtal.
Tack Jenny Lårefors, skolläkare i Jönköping. Tack också beroendeforskare Mia Eriksson på Göteborgs universitet och fysioterapeut Jakob Gudjol. Jag ska åka från Stockholm till Dalarna. Vilka stopp får jag inte missa på vägen? Det frågade jag en chattbot i början av sommaren. En ganska typisk fråga för en kvinna som jag i 50-årsåldern. Yngre personer däremot har en annan relation till chattbottar. De använder dem i större utsträckning för att diskutera sitt innersta. Privata frågor som de inte vågar eller vill ställa till någon annan. Det framkommer i en rapport från Sveriges konsumenter. Och sen början av den här veckan får den som använder gratisversionen av ChatGPT, förutom råd, också reklam i flödet. Men vad händer då när reklamen flyttar in i något som du pratar om ditt allra innersta med? Det ska vi prata om nu. Välkommen Efat Fanari, Sveriges konsumenter.
Tack.
Ja, vad händer då när reklamen tar sig in i chattbottarna?
Ja, hittills har vi kunnat ställa en fråga och få ett svar från en chattbot. Men nu kommer reklam också i den här dialogen. Och vi är vana vid att kanske söka efter någonting och få riktad reklam baserat på våra sökningar och vad tjänsterna har samlat inom oss. Men vi berättar ofta mycket mer till AI-chatbottar om till exempel våra preferenser, vad vi jämför, vår budget. Och det kan göra att de här annonserna blir mycket mer träffsäkra. Och att nu den här chatbotten som ska ge oss objektiva råd har ett incitament att styra våra köpbeslut.
Så det är skillnaden då om jag sitter och googlar någonting och får annonser den vägen till skillnad från då en chattbot. Kan du utveckla det där lite mer?
Ja, alltså vi använder inte bara i chattbottar utan vi samtalar med dem och vi kan föra i långa resonemang med dem. Mm. Och då vet de mycket mer om oss. Och de kan även ställa så följdfrågor och... Det är som att man har en privat konversation med en kompis som sen ska användas för att rikta reklam mot oss.
Mm. Det är lite skillnad här i åldern på hur vi använder de här chattbottarna. Kan du berätta, hur gör vi? Jag är 50-åring, jag söker semester. Hur kan det se ut?
Ja, alltså det är förstås väldigt olika. Vissa använder dem för att söka information eller när de skriver. Men vissa kan använda dem för att diskutera relationer eller självreflektion.
Mm. Nu sen är måndags då, nu kan man få reklam i de här chattbottarna. Hur ser det ut? Bakas det in i texten eller vad händer?
OpenAI säger att reklamen i ChatGPT kommer vara separerad från svaren och reklammärkta. Så de kommer komma under svaren.
Okej, så det kommer inte bakas in i texten?
Nej.
Mm. Många är ju skeptiska till de svar de får från chattbottar. Gör det oss mer skeptiska till den här reklamen vi kommer få också?
Så det är svårt att veta, för vi får höra hela tiden att vi inte ska lita på AI. Men det kan göra att vi kanske litar mindre på de här företagen som är bakom de här tjänsterna. Och alltså som konsument, när en AI-chatbot rekommenderar en produkt så är det inte alltid självklart varför just den produkten valdes. Man blir ju misstänksam. Och det märkte vi även under en diskussion vi hade på jobbet när en kollega ville inreda sitt arbetsrum och så fick han en färdig inköpslista. Och då började vi fundera, okej, var det här svaret alltså det bästa för hans situation eller var det påverkat av sponsring? Så man blir ju misstänksam.
Mm. Det är ju många, särskilt yngre personer då, som använder det här redskapet till att ställa väldigt privata frågor. Det har kommit fram i er undersökning då. Hur kan det låta? Vad folk svarat?
Ja, undersökningen visar att yngre använder AI-chatbotta för att prata om alltså, personliga ämnen som relationer, alltså självreflektion, mental hälsa mer än de äldre gör. För alltså, det kan vara mycket mer personligt när man skriver med en chatbot än när man använder
en sak. Har du exempel där på vad era respondenter har svarat?
Ja, en intervjuperson sa att han skriver helt galna idéer till ChatGPT som han inte skulle dela med någon annan.
Mm. Med tanke på hur många unga använder de här bottarna, vad tänker ni på Sveriges konsumenter kan hända i deras flöde nu när annonserna börjar dyka upp där?
Ja, alltså företag vill gärna prata om att de ska visa alltså relevant reklam. Men nu, vi tror att unga kommer få betydligt mer personlig reklam.
Och vad är problemet med det då? Kan inte det vara bra?
Ja, men risken kan ju vara så att reklamen inte bara riktas mot våra intressen utan våra alltså svagheter. Alltså till exempel om en ung tjej skriver med en iChatbot om att hon är osäker på sitt utseende. Då kan iChatbotten dra slutsatsen att hon är mottaglig för reklam om till exempel smink eller hudvårdsprodukter.
Mm. Men är det så farligt då?
Ja, det är svårt att veta hur farligt det här är, men det kan ju kännas alltså manipulativ.
Mm. Samtidigt så har vi en GDPR-lagstiftning som ska skydda vår integritet. Är inte det tillräckligt?
Ja, så GDPR är ju ett väldigt viktigt skydd. Men alltså, hur ofta läser vi integritetspolicyer innan vi börjar använda en ny tjänst? Och majoriteten av personer som vi har intervjuat sagt att de inte gör det. Dels för att de är för långa och dels för att de är för komplexa. Mm. Och det kan vara svårt att veta exakt hur datan bearbetas.
Om jag vill slippa det här reklamen då i min chatbot, vad kan jag göra?
Man kan använda en funktion som heter tillfällig chatt. Och då sparas inte konversationerna i ChatGPTs minne. Man kan även gå in i inställningarna och stänga av personanpassad reklam. Och då kommer man få generiska annonser istället. Och man kan stänga av också att konversationen används för att träna AI-modellen. Men vi tycker inte att ansvaret ska bara ligga på konsumenterna. Utan det ska vara tydligt hur vår data används och vad den används för.
Tack, Efat Fannari, Sveriges konsumenter. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor och det gör vi med Jenny Sparring som är på väg in här in i studion. Jurist med inriktning på personförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrå. Du får komma lite närmare, Jenny. Mm. Hej!
Hej!
Ja, nu är vi precis på mållinjen. Om bara några dagar övergår den här sommaren till höst. Skolorna har dragit igång och elsparkcyklar går som lämmeltåg mellan hem och skola. Och vi har fått en fråga om just elsparkcyklar som du ska få svara på. Mitt barn har just börjat mellanstadiet och ska börja åka elsparkcykel till skolan. Behöver jag teckna en extra försäkring? Ja, vilka försäkringar behöver man om man ska få ersättning vid en olycka till exempel?
Jättebra fråga. Till att börja med så har ju, om man har en barnförsäkring, så om barnet då skulle drabbas av en olycka när den är ute och åker på elsparkcykeln, så ska man ju anmäla till barnförsäkringen. Och sen finns det ju också en skolförsäkring som alla skolor i Sverige har. Och vad jag känner till. På de flesta ställen så gäller de dessutom dygnet runt. Så att på väg till skolan men även på lov och helger, så även dit kan man anmäla en olycksfallsförsäkring. Men när det gäller just elsparkcyklar, då ska man ha särskild koll på att de ska ofta ha en trafikförsäkring.
När då? Och
det är om elsparkcykeln går snabbare än 20 km i timmen eller väger mer än 25 kilo. Och drabbas då barnet av en hemska tanke, av en olycka med elsparkcykel, vilket har blivit väldigt vanligt, då kan man anmäla skadan även till trafikförsäkringen. Så att man kan anmäla skadan till flera. Så att en trafikförsäkring ska man teckna om man har en elsparkcykel som går så pass snabbt.
Men om jag är skyddad genom trafikförsäkring och skolans försäkring, behöver jag då dessutom skyddet i barnförsäkringen? Behöver jag alla de här försäkringarna?
Alltså, barnförsäkringen är den enda försäkringen som du betalar för utöver den här trafikförsäkringen som du måste ha enligt lag. En barnförsäkring gäller ju både för olycksfall och sjukdom, så den ska man ju inte alls räkna bort på något sätt. Det kan också vara högre ersättning än en skolförsäkring skolförsäkring, och skolförsäkringen gäller alltså bara för olycksfall.
Mm. Det här med elsparkcykel, en elcykel då? Gäller samma sak för den? Behöver jag en trafikförsäkring där också?
Ja, precis. Det stämmer. Om elcykeln går så pass snabbt att den inte klassas som en cykel. Och det är, jag tror nu att det också är 20 km i timmen. Det kan vara snabbare än 25 km i timmen, men ja. Så det ska man kolla. Är det inte en cykel, då ska den ha en trafikförsäkring även den.
Mm. Om man tar den här elsparkcykeln till gitarren, teatern eller fotbollsmatchen på helgen, då gäller de här försäkringarna också, eller hur?
Ja, precis. Alltså, ja, det
även skolförsäkringen?
Skolförsäkringen gäller oftast dygnet runt, alltså på helger och lov också. Det är inte ett lagkrav att alla skolor ska ha en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Men de flesta kommuner har valt att teckna försäkringar för de barn som befinner sig i deras verksamhet. Och då har de valt att teckna dem på dygnet runt, så att de gäller även på helger och lov. Och det man ska tänka på som förälder är att man som förälder själv ska anmäla skadan. Det är ingenting som skolan ansvara för eller ha möjlighet att ha koll på. Så att som förälder måste man själv kolla upp vilken skolförsäkring som finns för barnet.
Mm. Och om nu olyckan är framme, då kan man alltså få ersättning från alla de här,
ja,
försäkringarna?
Precis. Det stämmer. Just utlägg, alltså de här första initiala kostnaderna, kan man bara få ersättning från en försäkring. Ofta, då brukar vi säga när man måste visa upp ett kvitto. Men bestående skador som man tyvärr ofta får vid såna här olyckor, alltså bestående men eller R, kan man få ersättning från alla försäkringar.
Mm. Om den här elsparkcykeln blir stulen då, hur gäller försäkringen då?
Ja, då normalt sett så får man ju ersättning från sin hemförsäkring om man blir av med sina saker som blir stulna. Och där ska man då också hålla koll på att en elsparkcykel som går så pass snabbt att den ska ha en trafikförsäkring, den är alltså inte längre en cykel och omfattas därför inte av en hemförsäkring.
Aldrig?
Nej. Så att jag har pratat med många föräldrar som har blivit väldigt förvånade när elsparkcyklarna har blivit stulna och de inte kan få någon ersättning. Och det kan ju ofta handla om ganska mycket pengar. De kostar ju mycket, de här.
Mm. Jag ska säga också, för att klassa som cykel så är det 25 km i timmen som gäller. Det är enligt Transportstyrelsen, och det är min producent som har kommit med den informationen. Nästa mejl kommer från Robert. Han skriver: jag har en dotter på 17 år som pluggar på annan ort där vi hyr en liten friggebod åt henne. Men hon är skriven hos mig. Bör jag eller ägaren av friggeboden tänka på något speciellt när det gäller våra hemförsäkringar?
Jättebra fråga, för det här är verkligen en fråga som många som man inte riktigt har koll på. Det är superviktigt att när man flyttar hemifrån så ska man ha en hemförsäkring. Så, och det är inte hyresvärden som ska teckna den, utan den ska hyresgästen teckna då, eller pappan i det här fallet, åt dottern. Så dottern måste ha en egen hemförsäkring, och det spelar ingen roll om hon flyttar till en friggebod, om hon bor inneboende i en lägenhet eller på ett studentboende i en studentkorridor eller till ett äldreboende. Man ska alltid se till att ha en egen hemförsäkring.
Oavsett om man har med sig massa saker, eller alltså man kan hyra möblera, tänker jag, behöver man ändå en hemförsäkring?
Ja, och det är ju ett vanligt missförstånd att man tänker att, men jag har ju inga dyra saker. Det har man ju oftast inte när man är ung och flyttar till sitt första boende. Men det man tänker att det är ingen som vill stjäla det här. Men en hemförsäkring innehåller så många andra väldigt viktiga delar. Till exempel ansvarsförsäkring. Om man som hyresgäst skulle bli skadeståndsskyldig, vilket händer relativt ofta, då är det bra om man har en ansvarsförsäkring som hyresvärden då, när de kräver på skadestånd, så kan man använda sig av den. Eller man är ung och gillar att resa. Alltså det är inte bara unga som gillar att resa. Man gillar att resa. Då ingår det ett reseskydd i hemförsäkringen. Så ger man sig ut och reser utan hemförsäkring med reseskyddet, då kan det också bli väldigt dyrt om man hamnar på sjukhus.
Mm. Så den här 17-åriga dottern ska teckna en egen hemförsäkring. Vad ska uthyraren tänka på då?
Uthyraren ska ju kontrollera då att hyresgästen har en hemförsäkring. Mm. Men uthyraren måste ju också se till att själva byggnaden, vad det nu är, friggeboden eller villan eller vad det nu är man hyr ut, är försäkrad, alltså själva byggnaden. Så då ska man ju se till att man, om man till exempel hyr ut en friggebod som är en del av villan, då, som står på villatomten, då ska man ju se till att den här friggeboden finns med i villaförsäkringen, alltså finns upptagen i försäkringsbrevet. Mm. För om då villan skulle kanske brinna eller det skulle bli en allvarlig vattenskada som inte beror på hyresgästen, så är det ju viktigt att den är försäkrad, byggnaden.
Mm. Hur kollar man att någon har en giltig hemförsäkring?
Ja, då får man ju ha ett samtal med sin hyresgäst. Se till och kanske be att de visar upp det.
Mm. Gäller det här även andra typer av andrahandsboenden? Du var lite inne på det.
Ja, alltså om man delar hushåll, alltså man är bosatt på samma adress och delar hushåll, då kan man dela på försäkringen som en familj eller ett sambopar. Men om man inte delar hushåll, då ska man se till att man har en varsin hemförsäkring. Så även om man bor inneboende i andra hand, absolut jätteviktigt.
Mm. Nästa fråga kommer från en minst sagt olycksdrabbad lyssnare. Det är Peter som har skrivit. Han har precis sålt sitt hus och anlitat i samband med flytten en flyttfirma som i sin tur tog in en städfirma för flyttstädningen. Men under städningen uppstod en vattenskada i badrummet. Peter valde att lösa det här genom att kompensera köparen. Han sänkte priset på huset med 30 000 kronor. Det var ungefär vad det skulle kosta att avfukta det här badrummet. Men när Peter sedan vände sig till sitt eget försäkringsbolag fick han betala 10 000 kronor självrisk. Och nu vill han ha tillbaka de här 40 000 kronorna från flyttfirmans försäkringsbolag. Men de har sagt nej. Och försäkringsbolaget menar att den här vattenskadan berodde på brister i badrummets tätskick. Och dessutom menar bolaget så borde Peter ha berättat för städfirman att badrummet var äldre än 35 år. Ja, om en professionell städfirma orsakar en vattenskada, vem är då egentligen ansvarig?
Vilken jobbig situation han har hamnat i. Det är inte helt lätt att svara på den här frågan. Men om en städfirma orsakar en vattenskada och det är uppenbart att det här är att det är städfirman som har varit vårdslös, de ser att det är stopp i avloppet eller vad det är, men fortsätter att spola vatten, då är det självklart städfirman som ska ansvara för att ersätta de skador som de har orsakat. Men om det är så att det är lite oklart, alltså städfirman vet inte om att om man häller ut vatten på det här badrumsgolvet så läcker det ut i resten av villan, då är det svårt att hävda att städfirman man ska ansvara för det.
Mm-hmm. Det låter lite knepigt här.
Ja, men man får ju tänka att städfirma måste utgå från att det här är ett normalt fungerande badrum, om man säger så.
Mm. Försäkringsbolaget säger nej här till ersättning och de hänvisar till att badrummet är gammalt. Kan man göra så?
Ja, då tolkar det som att försäkringsbolaget kanske menar ändå att städfirman visserligen har varit vårdslösa, men att badrummet var så pass gammalt så att det inte hade något ekonomiskt värde. Och det är ju så att saker tappar i värde och då kan man inte längre få skadestånd för det, för det är det handlar om här. Då menar då försäkringsbolaget att det här badrummet var i så pass dåligt skick att det inte hade något ekonomiskt värde.
Mm. Är det Peters ansvar som privatperson då att tala om för den här städfirman hur gammalt badrummet är?
Jag skulle säga att Peter är ansvarig för att berätta om det finns brister i badrummet som är viktigt för städfirman att känna till. Alltså, läcker det någonstans och han känner till det, då är det ju bra att informera städfirman om det. Mm. Att säga att just det här badrummet är 35 år gammalt, det är ju inte i sig viktigt att informera om. Utan mer, håll koll på att det här avloppet lätt fylls igen, eller att den här blandaren lätt går av och det kan lätt börja spruta vatten. Sånt är ju viktigt att informera städfirman om.
Hur kan Peter gå vidare nu då för att få ersättning för sina utlägg på 30 000 kronor?
Jag tänker att Peter bör kontakta ändå ansvarsförsäkringen och be att få ett förtydligande, för det har man ju rätt till att få. Det finns ju lite oklarheter här i frågan och då är det ju bra om man kan få ett förtydligande och att ansvarsförsäkringen kanske kan berätta om vad de haft för underlag när de har gjort den här bedömningen att han inte kan få någon ersättning. Sen kan han ju också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden om man inte kan komma överens med städbolaget.
Mm. Tack Jenny Sparring, jurist med inriktning på personförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrå.
Tack.
Och vi pratade ju tidigare om elsparkcyklar och om elcyklar. Och när det klassas som fordon, bara så vi tydliga där, en elsparkcykel räknas som fordon om den med hjälp av motor går snabbare än 20 km i timmen. Så vet vi det. Men en elcykel klassas som fordon om den är snabbare än 25 km i timmen. Ja, det var allt från oss idag.
Vi hörs igen om en vecka i radio. Producent Linda Kten, Daniel Högberg skötte tekniken. Jag heter Anna Berg och vill ni något så mejla.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.